och välkomna allihopa till Hög av serier nummer 186 med Anton Bjurvald
och Anders Lundgren.
Ja, vi är två idag eftersom att Freddy har korsat Atlanten för att gräva guld i USA.
Just det, som man gör.
Ja, precis. Enligt kutym, helt enkelt. Ja. Vi ska faktiskt hålla oss relativt långt borta från den amerikanska seriescenen idag och prata den europeiska seriescenen rätt stor del. Eller det kommer bli allt möjligt, helt enkelt, eftersom att du har varit på Angoulême.
Precis. Den 42:a festivalen.
Ja. Så att du kommer få avlägga rapport, helt enkelt.
Ja, men
vi ska
gärna göra.
Prata om lite annat också. Jag tänkte att vi börjar som vanligt när det är första avsnittet per månad, även om det kommer i, nu ska vi se här. Nej, just det, det blir först andra i februari, hur som helst, tidigt i februari i alla fall. Ja. Så tänkte jag prata bara lite tips ur previewskatalogerna. Det här är ju normalt sett någonting där vi tipsar varandra, men då Fred är inte här och jag har haft tillgång till katalogerna längre tid än dig, så tänkte jag bara dra igenom det lite snabbt, så där saker som jag tycker att man ska hålla koll på. Först och främst så ska jag bara säga att i det här avsnittet, om jag skulle ge något till Freddy, så är det ju Archie vs Predator.
Den känns självskriven för honom, ja.
Ja, en skön crossover som faktiskt Dark Horse ser ut, som är Alex De Campi som skriver och Fernando Ruiz och Rick Koslowski som står för illustrationer, där man ibland kan få ett variant cover av Eric Powell, som där Predator håller Jugheads huvud i handen.
Och väldigt grafiskt och läskigt.
Och så ligger en tuggad hamburgare vid hans fötter också.
Ja, han dog i alla fall när han gjorde det han älskade mest.
Precis.
Och sen är ju förstås ett Franka Villa cover.
Ja, just det.
Omslag, sorry. Ja, obligatoriskt i Acke-sammanhang känns det nu när han, han tecknar Afterlife with Archie.
Just det, han har verkligen mutat in sig där på den scenen.
Ja.
Till Anders, mitt tips till Anders är ju då någonting väldigt fint. Aha. Nämligen Wonder Woman 77 special nummer 1. För det här fantastiskt snygga Linda Carter-omslaget.
Ja, det var väldigt flott.
Skriven av Mark
Red, White in your old red, white and blue.
Precis. Skriven av Mark Andreiko och tecknad av Drew Johnson och Matt Haley.
Vad är detta för något?
Ja, alltså det är ju en ungefär som de här Batman 66, fast för som jag tror vi har pratat om den tidigare, men det här är en någon slags specialnummer, så tyckte jag lite stiligt. Och sen så till Fred, eller till mig själv då, jag ska säga, så har jag tänkt jag köpa The Hero som ges ut av Dark Horse, som skriven och tecknad av en kille som heter David Rubin, som är en ny berättelse av en av mina favoriter, nämligen Hercules historia. Eller Herakles, rättare sagt. Mm-hmm. Så att det är bara helt enkelt en graphic novel på drygt 300 sidor, så rätt tjock.
Ja, det är massiv.
Precis. Så att och jag gillar alla varianter av Herakles. Jag har faktiskt sett båda filmerna som kom förra året.
Ja, just det. Du berättade om den med Dwayne Johnson, The Rock alltså.
Precis, och sen såg jag den andra med Kellen Lutz som regisseras av René Harlin.
Aha.
Som var inte så bra, men det fanns uttryck för han kan ju vad ska man säga? Han kan ju det flashiga, om man säger så. Men sen så är det kanske lite annat att önska.
Vad lustigt att förra året var det stora Herakles-året då.
Ja.
Men det där går ju verkligen i cykler.
Två filmer av samma, om samma. Men det är väl ofta så att ett projekt går igång och så är man så där osäker. Eller du vet så här, någon annan hade samma liknande idé och så kör man igång dem ungefär samtidigt. Så där, så att,
Men Predator-serien då, om vi ska återvända till den, det är ju intressant just vad det gäller Acke-förlaget nu, när de lanserar ju nu en superhjälte under etikett.
Ja, just det, precis.
Black Circle heter de, va? Black Circle Comics. Och det är ju fascinerande att det verkligen är, de har fått bokstavligt talat blodad tand då efter det här Afterlife with Archie, för att det har ju varit i 50-60 år ett så utpräglat här barn- och ungdoms squeaky clean förlag. Jag kommer ihåg, jag var skitsur när Acke-förlaget hade rättigheterna till Turtles i slutet av 80-talet och gjorde dem komplett tandlösa och
Ja, väldigt barn, väldigt barnorienterande.
Ja. Alltså. Nu är det ju snarare tvärtom då, för att just den här Black Circle hjältarna så alltså, marknadsförs ju med så extremt så, ja, blodiga bilder och att det ska vara väldigt hårt och samtida cynismer och sånt liksom. Det är ju intressant kursändring tycker jag för förlaget.
Ja, men det är väl så att de kanske inser att de har en del av marknaden fixad liksom, så prövar man sig på sig nytt. Liksom,
jo, för att som vi märkte när vi fick den här mytomspunna fel av leveransen, så är ju Acke jättestort i vissa delar av världen fortfarande. Mm. Ja. Var det Bangladesh?
Nej, Indonesien tror jag.
Indonesien, ja.
Så att,
där sålde de många
Acke,
Archie Digest bevisligen.
Ja. Sen vill jag bara nämna då att i den här månaden man ska de DC startar om massvis av sina titlar igen. Eller startar om, vet du fast vad de gör, men det är en ny jättecrossover som heter Convergence.
Okay.
Som börjar då kommer ut i april och som man nu kan beställa nu då i februari. Som börjar med ett 4-nummers miniserie som heter Convergence, skriven av Jeff King och tecknat av Steven Segovia och Jason Passas. Sen så har alla andra undertitlar har en Convergence Batgirl nummer 1 till exempelvis.
Okay.
Så att det är crossover time på DC-sidan kan man ju helt klart säga. Sen hur intressant vi tycker att det är sådär. Men...
Nej, precis. De där grejerna känns ju, vi har ju pratat mycket om det förut, att det känns alldeles för ofta som att man tar serier som fungerar på egen hand och sen så får man använda ett så här grovt skohorn för att pressa in dem i någon sån här stora och som sagt någon historia där vissa figurer kanske egentligen inte har så mycket att göra.
Nej, precis. Men alla måste ju vara med.
Alla ska med.
Alla ska med. Jag vill bara nämna, Image släpper ju nya ettor varje månad och nu är det en som heter The Tithe av alltså tiondet,
ja.
Av Matt Hawkins, tecknad av Rasan Ekedal, som är vad jag skulle säga
Rasan Ekedal har ju vi gillat grejer av tidigare. Nu kommer jag alltid trött i hjärnan, så jag kommer inte ihåg titlarna.
Nej, men han har gjort saker vid Top Cow förut här för mig.
Ja. Ja, men det,
Think Tank kanske.
Ja, och sen någon Conan titel vill jag mena så att han har ritat för ett tag sedan.
Men det handlar alltså det handlar om en Robin Hood-aktig karaktär som snor från olika jättekyrkor, alltså kyrkor som är tjänar massvis med pengar på de fattiga, och så snor han pengarna av dem och lämnar tillbaka dem till de fattiga helt enkelt. Så jag tänkte att det var också en schysst titel. Sen ska jag lägga till att det är även så att för er som gillar Mark Millar så är ju hans Jupiter's Legacy går nu att köpa i TP. Men det kommer även en fortsättning på den i den här månaden som heter Jupiter's någonting annat som jag inte kommer ihåg just nu. En kvar, ska vi se här.
Är det inte Jupiter's Super Friends hade den kunnat heta, för att som min kollega på Shazam Andreas har påpekat så är ju det första omslaget som Frank Whiteley har gjort har de ju plankat Super Friends stilen där de står framför en fin regnbåge och är hårda. Jupiter's Circle heter de.
Så heter den, precis. Ja. Men och det är Wilfredo Torres som tecknar numera, inte Frank Whiteley, han gör bara omslaget, men jag gillar Torres stil, så det ska vara intressant. Men jag tänkte bara använda det som en osökt övergång till en liten kort recension av Mark Millars Kingsman, som jag faktiskt har sett filmen alltså. Jag har varit och sett två stycken serietidningsrelaterade filmer den här veckan, och jag vill bara säga att jag tycker att man kan Kingsman var väldigt spektakulär och på sina ställen helt genialisk, jättebra. Det är Matthew Vaughn som regisserar, som har gjort X-Men First Class och Kick-Ass och sådär. Men det lyser så otroligt starkt igenom att det är baserat på Mark Millar serie på sämsta möjliga sätt, kan man säga.
Man märkte det redan i trailern faktiskt.
Mm, men det blir ännu värre, för det blir ännu grabbigare och ännu mer liksom sådär man blir så trött liksom. Och jag vet inte om de försöker driva lite med det här liksom macho liksom knuckle drag manlighetskulturen liksom. Men det känns mer som att de talar till den publiken än att de driver med det liksom sådär. Mm. Så att, och hela filmen avslutas med ett värdelöst skämt. Eller ett skämt som man blir så här, man är så trött på, varför kunde inte bara hållit det undan? Otroligt misogynistiskt, och heter det inte på svenska, kvinnofientligt heter det på svenska. Ja. Så man bara blir så här, fan, kunde inte. Så att för er som ser den här filmen,
gå innan sluttexterna, det, det säger vi aldrig annars.
Men precis, sista 3 minuterna, det är bara att lämna, det är lugnt liksom, så. Okay. Men det fanns några riktigt höjdpunkter också, så jag kan inte riktigt helt avskriva den. Men det känns som att för mig var det så tydligt att här, fan vad bra Matthew Vaughn är på att regissera, och sen, fy fan vad värdelös Mark Millar är på att skriva vissa grejer. Det var så tydligt hela tiden. Och sen vill jag bara snabbt säga att den andra serietidningsrelaterade filmen som går på bio just nu är ju Big Hero 6, som är rätt okänd, relativt okänd gren i alla fall i Europa, av Marvels en underkategori där, som de har, som har istället väldigt tydligt inriktat mot den asiatiska marknaden.
Ja, just det.
Och den filmen behöver man inte nog diskutera så mycket, för det är mest bara riktigt bra action och en skön familjefilm så där. Mm. I lite som Incredibles / Incredibles skulle jag säga, som är närmsta i bara så här spontant i tonen och känslan och så där. Lite mörk på sina ställen faktiskt, lite oväntat mörk på sina ställen.
Det var ju faktiskt Incredibles också, måste man ju säga, för jo, den var ju som Watchmen for kids.
Ja, lite grann så. Och här det är lite samma ton och fart på det här, så att jag kan verkligen rekommendera den för om man gillar den typen av bara alltså det är ingenting man går och funderar på flera dagar efteråt så där, men det är riktigt bra faktiskt, så det var riktigt kul. Behöver kanske inte diskuteras så mycket mer.
Nej. Men sevärda i alla fall.
Sevärda. Jag tycker, ska ni välja mellan se Big Hero 6 före ni ser Kingsman, och sen så var säker på om ni inte är jättestora fan av Mark Millar, så behöver ni inte se Kingsman heller. Se om Kickass istället skulle jag säga.
Okej. Okay. Ja. Men det är ju intressant, just jag var ju på en, jag ska berätta mer om Angoulême alldeles snart, men en av grejerna jag var på var ju en stor image-panel helt enkelt, med massa folk som skriver saker för detta välrenommerade förlag. Och i panelen så fanns då Sean Murphy, en tecknare som vi gillar mycket på höga serier. Och han har ju ett projekt på gång nu med just Mark Millar från Image. Och han berättar hur Mark Millar brukar närma sig tecknare som han vill samarbeta med. Mm. Då brukar han höra av sig till dem och så säger han: "Okej, so have you tired of not being a millionaire yet?"
Ja, det säger väl liksom säger rätt mycket om Mark Millar. Men han hade ju också de här utspelen förra året här för mig, som också var i stil med att men tjejer kan inte skriva serier eller teckna eller vad det var för något.
Ja, det hade jag missat. Det är ju tråkig attityd.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Det känns inte som att jag citerar korrekt. Och det, men det var liksom summa summarum, det var lite unket. Liksom, så.
Ja, jo. Men han har ju... Det som vi har ogillat med Mark Millar tidigare, det här är ju ligger de ju verkligen i fatet om man kläcker ur sig såna här idiotier, men det har ju varit just att han nu har han ju varit så oerhört framgångsrik, så man fattar ju varför han fortsätter så, men just att det är så tydligt att han kör saker som är det ska bli ett album som han sen kan sälja filmrättigheterna till liksom. Man ser ju hur han jobbar så hela tiden. Och det om man gör en serie som är tänkt som en intellectual property som man ska kunna sälja, då blir det inte så jävla bra serie.
Jag känner liksom också det här har vi diskuterat massa gånger, men det känns alltid som att han är som bäst när han får skriva andras skav, alltså han får en värld som man måste förhålla sig till.
När han får göra
lite som han vill, då blir det lätt så här, alltså det
ända sen douche-stämpel.
Väldigt mycket douche. Alltså det känns som att han är serievärldens liksom, alltså det känns som att om man tänker hur hans beteende är, så känns det som att det är liksom spray, solbränna och lite så här roofies liksom.
Det såg vi även i hans där magasinet som han Clint, va?
Clint, ja, precis.
Som jag också var så här jävla pajig.
Ja.
Det var som en så här slitstidning fast med serier.
Ja. Ja, jo, men, och grejen med honom det är ju att han gör ju massa bra saker, men han kan liksom inte hålla sig från att liksom
grisa till det
lite grann sådär, så att ja.
Ja, men vi ska inte hata mer på Mark Miller.
Nej, det ska vi inte göra.
Snacka om roliga saker istället.
Ja, precis, berätta. Först och främst, hur gick resandet? Alltså, var...
Väldigt bra. Ja. Jag har sällan varit så här nöjd med över hur jag planerat en resa som jag var den här gången faktiskt. För att jag åkte ju från Stockholm då 10:35, träffade en massa trevligt folk på flygplatsen. Bland annat min gamla serietekt kollega Odd Ahlgren och tecknaren Alvaro Tapia som skulle inte till Angoulême utan de skulle till Ubisoft i Paris. Och,
Ja.
Så jag hoppas att det gick bra det mötet. Sen så var det tågresa från Charles de Gaulle flygplatsen och jag tajmade in det bra, som var väl där på flygplatsen en timme lite drygt. Och då hade jag sällskap av Jan Kärrå från Kulturrådet, så vi satt och snackade en hel del om ditten och datten. Sen när jag kom fram till Angoulême så spöregnade och jag lät inte detta trycka ner mig, utan jag var verkligen bara hit the ground running, så jag fixade min registrering och gick direkt till Little Asia-tältet och hälsade på Connie Lam från Hong Kong Art Center och Comics Home Base.
Ja, kul.
Men om vi ska kort återvända till resandet då, sen så på när jag skulle ta mig hem, då hade jag in mitt schema så att jag gick på min sista utställning 40 minuter innan tåget gick, för det var liksom på vägen ner mot stationen. Gick jag direkt till tåget och hoppade på det och lyckades hamna i samma vagn faktiskt som Connie och det övriga Hongkong-gänget, så vi satt och snackade hela tågresan i princip.
Ja,
och sen så hade jag bara en timme på Charles de Gaulle, som är Europas förmodligen tråkigaste flygplats.
Är det så?
Ja,
ja, den konkurrerar med JFK i New York. Ja, den är inte heller speciellt.
Nej, det finns inte mycket.
Fast den är inte i Europa då, men jag menar liksom i tråkighetsgrad. Så.
Jo, och där så träffade jag ju då Fabian Göransson, Josefin Svenske, som hade suttit där i 5 timmar, för de tog det tidigare tåget från Angoulême.
Ja.
För att åka med samma plan som jag. Så att,
ibland lönar sig att vara lite kylig.
Ja, precis. Ja. För att det var ju en timme innan incheckningen började. Liksom, så att det var, hade det något gått fel så hade jag blivit strandad. Men nu hade jag is i magen helt enkelt.
Ja, så är det inte världens sämsta att bli strandad i Paris? Eller?
Nej.
Och ställen man kan väl stranda i? Liksom,
nej. Så att, men visst.
Ja, men om du ska säga, vad är den absolut största höjdpunkten för dig? Personligen och bara...
Ja, liksom, precis. Jag bar ju ett par olika hattar när jag var i Angoulême. Ja. Så att det som var störst då för mig personligen, det var ju, ja, det är ju som vanligt utställningarna liksom. Och sen och träff just vad det gäller festivalen. Sen är det ju en så här väldigt social del av att åka på Angoulême, för det är folk som man träffar sällan annars, som mina kollegor från Bidifil i Lausanne till exempel, Boris Bruckler och Kuna Folter och Dominic Rizzali som jag inte träffat förut. Men så, det var ju Jack Kirby-utställningen förstås, det var den jag var mest sugen på.
Ja, och den höll den måttet?
Ja, jag tyckte det. Den blev lite så här sågad av ett par andra som jag pratade med innan, för att de gillar inte att det var så få original där och så.
Ja, okej.
Okay. Och grejen är att den var ju ett av tälten, och det är ju inga så här öppna tält, utan det är ju gedigna liksom konstruktioner som man bygger upp för festivalen.
Ja.
Men man vill ändå inte riskera att ha liksom original i en miljö som har potentiellt liksom för hög luftfuktighet och såna
saker. Ja, just det.
Så att därför så var det ju skannad original, men jag tyckte inte att det gjorde så jättemycket liksom, utan presentationen var ju jättesnygg liksom. Och sen så fanns det ju montrar med original serietidningar som ju var väldigt cool att titta på om man ville ha något liksom original. Sen kan jag förstå att om man inte läser eller pratar franska, så var det ju väldigt stora textsjok som var enbart på franska då. Och det förtar väl en del om man inte känner till, om man inte har några förkunskaper liksom. Men då har man ju det visuella, och där var det ju väldigt mycket så här ja, jättestora bilder som Kirbys teckningar ju passar väldigt väl för att blåsas upp.
Och ja, jo. Han är the king of the splash page.
Ja, verkligen. Att, och då i anknytning till det så var jag ju även på ett par sådana paneler, för i år så hade jag mer kollat igenom schemat ordentligt och så här, för det först, märkte jag första gången jag var i Angoulême att man måste verkligen göra det så man kan planera lite, för att annars är man rökt. Det går ju igång liksom nya programpunkter varje kvart i princip.
Så det gäller att liksom ha redan i förväg har stakat ut, okej, jag vill gå dit, jag går dit, jag får offra det där, men jag vill hinna med det där och sådär.
Ja, precis, det är lite, det är ungefär som, ja, men det är som att gå på filmfestival liksom, på, i mångt och mycket, fast det här har man ännu mer att göra i princip. Men, så att, jo, men Kirby-grejerna var jättebra. Jag har sagt ett par paneler då, bland annat med en med Paul Gravett och en fransk mästare på Kirby, och sen en snubbe från det här virtuella Jack Kirby Museum.
Ja, just det.
Som var där. Mm. Det var en rolig panel. Jag lärde mig en del nya saker, som bland annat då att vi recenserade ju för ett och ett halvt år sedan något sånt, den här Spirit World.
Just det.
Då när Jack Kirbys magasins satsning på 70-talet, så gjorde han också In the Days of the Mob, men sen så var det ytterligare en tredje magasin som han försökte lansera men som han inte fick gehör för.
Ah, okay.
För de yxar ju dem så jävla fort, du vet. Det blev ju bara ett nummer av varje. Och det var Soul Love. Som de skulle liksom... Han var ju den som uppfann romansgenren tillsammans med Joe Simon.
Mm.
Och då skulle de jobba vidare på det liksom. Mm. Plus att de ville fånga upp den här unga afroamerikanska publiken som diggar blaxploitation.
Ja, okay. Och så,
för det var ju, det var ju väldigt coolt att vara afroamerikan i början på 70-talet liksom. Man hade ju fått, tack vare medborgarrättsrörelsen och sådär, äntligen
en uppsving,
uppsving och självkänsla liksom. Mm. Och då så skulle de slå lite mynt av det, men tyvärr Soul Love är en glimt i någon, i våra ögon nu liksom. För att jag, som de sa på panelen så här, ja, men man kan tänka sig en så här alternativ jord där nummer 514 av Soul Love kommer ut liksom.
Precis.
Det är en vacker tanke verkligen, men tyvärr it was not
kanske,
to be.
Kanske inte som att just Jack Kirby och Simon där, att det är liksom inte de man tänker på direkt, och den som man tänker när man tänker liksom Soul Love.
Nej. Men det var väl också för att Kirby hade varit så liksom framsynt vad det gällde just afroamerikanska superhjältar och afrikanska superhjältar, ju Black Panther och The Falcon och sådär, som ju verkligen, som ju gick i bräschen för folk av annan hudfärg än vit liksom.
Mm.
Men i alla fall, men så Kirby-delarna var ju stora för mig personligen. Sen så hade jag ju lite serieteket, Stockholms internationella seriefestivalhatten då förstås.
Mm.
Och då var det ju, är jag väldigt nöjd med hur mycket jag lyckades nätverka, som det heter.
Ja.
Lite småfult nyord, men i alla fall prata med folk, bjuda in folk till festivalen. Cementera Hongkongs inblandning till exempel, så att vi kommer få hit en utställning och minst två gäster är väl nu då i dagsläget.
Vad roligt.
Ja, och sen jag bjöd in Scott Snyder efter en panel där vi bondade över att vi gillar Elvis bägge två.
Ja, men bra.
Hade på min TCB-patch.
Ja, okay.
Det var schysst.
Ja, det vore ju jätteroligt. Alltså, jag menar med tanke på, sen man får tycka vad man vill om hans, vad han gör med DC, men han har ju definitivt en jättestort inflytande just nu, så att det är kul att se han, bara på det. Han verkar dessutom, förlåt att jag avbryter, men han verkar dessutom vara, tänka mycket vad gäller serier. Det känns, även om han tar beslut som han kanske inte håller med om, så är det inte så här, jag valde rött på omslaget, för att han har ju liksom en gedigen seriekunskap liksom, grunden. Liksom.
Jo, för det var den känslan jag fick verkligen när jag var på den här panelen med dem då.
Mm.
Det var ju jag har sagt Scott Snyder, Sean Murphy, Fiona Staples, Brian K. Vaughan, Matteo Scalera och en snubbe som heter Wes någonting som jag inte, tyvärr kände jag faktiskt inte till vad Karn har gjort för någonting.
Mm.
Men i vilket fall som helst de pratar ju om image och hela hur bra förlaget är nu att jobba för och sådär. Mm. Och då fick man ju just den känslan du du förmedlar här då kring Scott Snyder, att han ju tänker mycket kring sina serier och sådär. Ja, sen så bjöd jag in Fiona Staples. Förhoppningsvis blir hon, det är ju svårt att bjuda in folk i januari till en grej som är i maj, tyvärr, upptäckte jag. Så, men jag tänker långsiktigt, så förhoppningsvis så blir det ger mitt arbete på Angoulême i år i utdelning nästa år. Förutom då Hongkong-delen som vi får redan i år då.
Ja, ja, nej, men det är vadå? Det är inte sista seriefestivalen i år liksom.
Nej. Så Scott Snyder har ju tyvärr svarat att han inte kan komma i maj i år, men det, som sagt, då ska vi lägga på honom för nästa år då.
Ja, men då blir Fredrik glad. Han missar ju tyvärr seriefestivalen för att han är i staterna, väl? Nej, han kanske hinner hem till det. Nej, vilka dagar är det?
Jag är osäker på, man. Det är ju alltså 7-10 kan man väl säga.
Maj.
Ja, precis. Ja. Det tjuvstartar ju alltid lite torsdagen och sen. Ja. Men huvudgrejen är ju 9-10.
Då är han ju fortfarande i staterna. Och nu när du säger det är ju jag också faktiskt.
Ja.
Vi har perfekt prickat in. Jag ska ju åka över och hälsa på dem till New York.
Och fira din mor, va?
Ja, precis. Min mor fyller en ålder som hon inte vill att jag ska uttala
i etern.
Nej, det är jätteroligt. Hon har aldrig varit sån. Nej, så att hon har brytt sig. Men nu är det av någon anledning.
Nu är det en känslig ålder.
Ja, jag vet inte vad det är. Men, men i alla fall. Så att vi ska åka över och hälsa på Freddy och Anneli och lilla Aurora bland annat. Och göra annat också då förstås. Ja. Men då har vi planerat in, jag och Freddy, att vi ska försöka ta oss till Red Bank, New Jersey och gå på Jane Silent Bob's Secret Stash där i Kevin Smiths egna bokaffär. Och
ja, just det. Det är ju jättebra idé. Men vi ska får ni göra ett skönt resereportage därifrån?
Ja, men precis. Och lite reportage från de här andra seriebokhandlarna i New York.
Ja.
Försöka klippa så många som möjligt. Liksom, ja. Sådär. Så att, vi får se vad som händer. Men det var ju otroligt dålig timing av mig att fixa en sån resa när det är seriefestival. Men
ja, det var ju synd.
Jag tror det är första jag missar på typ 5 eller 6 år. Då, faktiskt, något sånt där. Så att,
ouch!
Ja,
men ni får berätta från och rapportera från New York istället.
Ja.
Får jag hålla fanan högt här?
Ja, det kommer gå skitbra.
Ja. Men ja, men i alla fall mer då, vad hände på festivalen? Ja, det var ju som sagt väldigt rännande. Alltså jag hann ju på fredagen knappt käka någonting.
Nej.
För att det var så mycket att göra hela dagen, så jag liksom sprang förbi sån här små bagarbodar, köpte några, åt jätteonyttigt, vet du, så här, äppelknyte och sen en penne och choklad.
Carbs.
Ja, precis, en penne och choklad, så ja, en stor eller liten, nej, jag tar en stor.
Ja.
Och sen, men sen var det ju på fredag kväll och middag, för det var ju alltså en oerhört stor svensk delegation i år.
Ja.
Över 30 pers.
Jag har sett största någonsin. Lisa Medin har instagrammat deluxe. Jag har sett massvis med bilder på hennes Instagram konto från Angoulême. Så att ser man i bakgrunden så sticker det upp lite folk man känner igen.
Ja, precis. Så att vi gick ju alla på middag då, som Svenska institutet i Paris ordnade. Jättefint. Tack Alexi för att han var fantastisk värd den kvällen. Och jag satt och språkade med lite folk ifrån Svenska institutet och Mikael Sol och Emelie Östergren främst, som jag delade bord med.
Ja.
Och det var ju en succé då. Kulturrådet hade tagit fram en jättefin trycksak som gick åt i flygande fläng. Folk trodde att den kostade pengar för den var så fint formgiven, men det var ju liksom en katalog som presenterade främst serieskaparna som var på plats då.
Ja. Är det någon svensk som liksom ställer ut på en sån här grej, eller är det Angoulême, eller är det mest?
Nej, utställningar vet jag inte om vi har haft några, men det var ju väldigt mycket program då. Alltså det var ju torsdagen som var den svenska dagen som jag tyvärr missade, för jag var på väg dit då. Men då var det ju live-teckning med Joakim Pirinen och Nina Hemmingsson och Anneli Furmark och sådär. Men sen så finns det ju viss presentation på franska förlag. Det är ju Knut Larsson som kom ut för 2 år sedan med sin bok Triton. Och sen så har ju Johanna Elgren har ju släppt ett par album. Släppte den först i Frankrike faktiskt.
Jaha.
Joakim Pirinen har ju hans Döda paret och deras vänner finns ju utgivna på franska på L'Association. Och sådär. Men vi hade ju faktiskt en utställning, det bör ju sägas, men den var väl på institutet i Paris väl, om jag inte minns fel. Strindberg i serier. Det var också för 2 år sedan.
Jaha. Ja, han hade ju sin egen rätt starka koppling till Frankrike och Paris.
Ja, så definitivt. Ja, men ja, sen köpte jag förstås en del serier, gjorde lite fynd. Här har jag fyndat till dig, Anton. Ja, varsågod.
Tackar, tackar. En Guarnido sketchbook.
Ja.
Härligt.
Black Sad. Ja. Fina grejer.
Jesus. Alltså, det är ju så vackert.
Ja, det är oerhört snyggt.
Han är... Oj, lite naket också. Trevligt.
Ja, det är ju bra.
Ja, både ja, av alla de sorter.
Ja.
Ja, ja, trevligt. Tack så
ja,
mycket.
Ja, mycket nöje. Mycket nöje. Men ja, sen vad det gäller utställningar i övrigt då, sen var det ju förstås en hel del skuggar då, från de fruktansvärda dåden i Paris över festivalen. Poliser överallt i hela stan. De gick liksom i grupper om 4. Det var rigorösa säkerhetskontroller så fort man skulle in någonstans. Så de ja, kollade igenom alla väskor, man fick gå igenom, de körde metalldetektor på alla och såna här saker. Så att man märkte ju verkligen att de hade tagit det potentiella hot på allvar. Särskilt vid seriecentret där det ju var en, ja, en Charlie Hebdo minnesutställning som de verkligen hade gjort ett fantastiskt jobb med. Oerhört sorgligt och vackert också att se allt som de har åstadkomma, de här drasulerna innan de blev mördade. Där var det oerhört stor polispådrag alltså. Så att det blev, och det blev så, sån absurd känsla när man, ja, dels då väldigt olika stämningar, för vi hade ju till vänster Muminutställningen som är, ja, stort sett bara mys liksom.
Ja.
Och sen så har vi så här Charlie Hebdo till höger där man ju verkligen, ja, bryter sönder den goda smaken och sen pruttar ut den i princip.
Ja.
Liksom. För att där, ja, de ja, de väjde ju inte för någonting alltså, vad det gällde skämt.
Men det är lite passande tycker jag. För jag menar, ja, man behöver både Mumin och man behöver det andra också. Ja. Alltså jag menar, det är liksom sådär, det är lite sådär, det är olika krydder för olika dagar.
Ja,
lite,
jo, sådär, jo. Men. Ja, men som sagt, oerhört fint jobb som de gjort där, för den var verkligen, jag gick igenom hela historien från Harakiri och framåt då, som ju var starten för vad som senare blir Charlie Hebdo. Med både liksom, ja, mycket tidningar, mycket omslag och sånt där, men även hade de grävt fram från arkiven massor med bizarra tv-inslag som de olika filurerna var med på och sånt där. Sen fanns det ju en vägg med som man kunde skriva sin egen hälsning på. Som var verkligen fullklottrad. Och sen lite enskilda presentationer av de olika tecknarna då. Och sådär. Så att, väldigt tjusigt.
Ja. Men annars då, förutom själva utställningen och att det var poliser överallt och säkerhetskontroller, var det någon annan typ av, fanns det någonting som var med i programmet?
Ja, eller var... Jo, det var ju en del sådana, det var ju en minnesoktid och ett par, ja, diskussioner och sånt där.
Såg du någonting som var liksom åt andra hållet? Protester och sådana saker?
Nej, det märkte jag verkligen inte av.
Nej.
Utan inget sånt. Den mest hetska stämningen som jag såg var ju under en panel som heter Etage en Rode La Bande Dessinée en France. Alltså den, ja, allmäntillståndet för serier i Frankrike.
Ja.
I 2015, och det var ju på grund av att man, det är en sån här skatteteknisk grej antar jag, det var min franska blev ju bättre förstås som du visste sen, men pallar inte alla detaljer kring just det här, vad exakt vad det var, men det är en, man håller på och strular då, det är väl budgetår och så vidare, ungefär som du vet, man skulle strypa kulturtidskriftsstödet här i Sverige.
Ja, just det.
Det är väl som en motsvarande grej i Frankrike, fast här är att man försämrar förhållandena för tecknare och serieskribenter.
Okej.
med någon form av beskattning eller hur då. Och där så
jag tror att de har haft någon nu är verkligen att cykla, men jag för mig, för jag känner inte här, alltså det är någon form av konstnärsskatt som blir annorlunda, för att det har även drabbat i fotbollen vet jag att det är de här såna artist undantag i vissa fall, att man inte behöver skatta om man är man visar sig ha en viss nivå av kunskap som gör att man, du vet, är unik för företaget så kan man få skattelättnader och sådana saker. Och det är någonting som jag, om jag inte minns fel, också har drabbat fotbollsvärlden, för att det, de bästa fotbollsspelarna kan få lättnader, så man kan betala dem mer pengar och då kan man få dem till sin klubb sådär. Men att det har ställt till det lite grann sådär. Så nej, att det kanske är någon allmän liksom, så jag vet inte, jag
bara, nej men nu spekulerar vi bara, men det är i alla fall någon typ av skattefifflande som gör att försämrar kraftigt förhållandena för folk som jobbar inom konstarterna där. Och så att, ja, så att det var ju representanter från en massa olika, ja, som motsvarande svenska tecknare då, fast för fransmän då. Det finns oerhört många sådana sammanslutningar i Frankrike, och alla skulle presentera sig, så det var, ja, det var en del att tugga sig igenom det där.
Ja, och de har en helt annan nivå av fackligt engagemang i Frankrike. När de inte får som de vill, då lägger de ju av. Det är liksom ingen så här hänsyn eller liksom så här, utan det man
har... Nej, jag var glad att det inte var en tågsträck när jag var där.
Ja, men precis, och det känns som att det är lite då och då.
Ja, jo, precis, det hade varit den på torsdagen faktiskt. Som jag klarade mig ifrån. Men i alla fall, då var det ju en representant, antar jag, som skulle liksom försöka förklara vad som var bra med det här och börja visa, du vet, så här, cirkeldiagram och såna grejer, men han blev ju utbuad till slut, så han fick inte prata klart.
Ja, jo, men det är...
bland annat då Benoit Peters, serieskaparen, som var liksom huvudtalare, han röt i där, blev man inte så glad liksom.
Men det är ju också en tradition, en fransk, väl fransk tradition, att det där med att liksom sitta tyst och vänta på sin stund för att tala, det är ju ingenting man håller på med. Det var ju som när jag var på Cannes och såg film på filmfestivalen i Cannes. Du vet, de brukar alltid säga att filmen blev utbuad i Cannes. Ja. Alla föreställningar jag gick på, tror jag, alla visningar, jag tror jag gick på 6 eller 7 filmer när jag var där, mellan intervjuer och sådana saker, så var alla filmerna blev antingen blev både att folk stod upp och applåderade, och sen var det en liten del som buade liksom. För liksom så här, salongerna tar 2000 pers och så är det 50 pers som inte gillar filmen. Så
då
buar
ser de till
dem.
Men då
och
låta.
Ja, och då ser journalister till, den blev utbuad, det här ska vi skriva om. Sådär, så att det, men det är ju mer för att det är liksom ett mer franskt sätt att liksom att kommentera, helt enkelt. Man brålar lite det känns ju helt otänkbart i Sverige att det ska mycket till för att publiken ska börja störa eller låta sådär. Så att, det beror på vad det handlar om.
Men i vilket fall som helst, men det var väl det hetsigaste som jag såg då i det där. Sen så var det ju lite tråkigt, men också hjärtevärmande, att även på världens största seriefestival så hålls det paneler av proffs, och det blir ändå teknikstrul. För det var just en sån Jack Kirby-panel som jag var på, som jag nämnde då. De fick inte igång bildspelet. Utan det hade varit trevligt att ha lite bilder här, nu satt de och sa lite nu och då liksom. Men det var så fortsatt, de kunde liksom inte släppa det några, du vet det här, där några var tvungna att sitta och fiffla med det där samtidigt som de andra pratade runt omkring, och så var det simultantolkning och så här. Ja, så att det var inte 100%, men som sagt, fortfarande kul grejer som kom fram, men liksom, det, som festivalarrangör så känns det skönt ändå att
det händer kan, även de största.
Ja, precis, det kan gå till helsike. Jag har ju pratat om Angoulême tidigare för 2 år sedan, och jag kan ju inte upprepa det nog många gånger, att om man gillar serier så bör man ju göra sig chansen att åka dit åtminstone någon gång liksom. Och för att med gästlistorna här är ju bizarra liksom. Giro Taniguchi hade en fantastisk stor utställning till exempel, som också var oerhört snygg.
Jag vill säga att det är ju inte omöjligt att ta sig dit. Det är inte som att ta sig till San Diego Comic Con eller New York. Det är betydligt lättare. Sen är det inte kanske helt lätt att få registrering och biljetter och så. Alltså, man måste nog säkert vara ute i god tid, men jag menar, det är ju ändå en görbar resa på ett helt annat sätt.
Jo, liksom, men definitivt, det kostar ju inte alls lika mycket som man får mer, garanterat mer för pengarna än på Comic-Con liksom. Och mer seriefokus dessutom. Sen förstås då Kalle Hobbit-ställningen.
Ja, just
var det bra? Den var fantastisk.
Ja, vad kul.
Oerhört fin. Även där lärde jag mig ju en del nytt, som att när Bill Watterson först pitchade den serien så såg man faktiskt inte Kalles ögon eller Calvins ögon.
Nej, just det,
han hade sett Beatles lugg.
Ja, precis. Liksom. Så att man samma det som han, jag vet inte vad han heter på engelska, men på svenska heter han Olle i alla fall, den här stora bråkstaken som jävlas med Kalle.
Ja.
Den typen av.
Ja, precis. Jag tog en liten bild faktiskt.
Det brukar ju normalt sett de är på väg ut för ett berg eller
ja, de har hoppat med en lådbil ut från en brygga faktiskt på den här bilden. Det är ju Hobbs ser ut som man brukar, men Calvin som sagt, han har lugg ner till näsan.
Mm. Men det brukar ju vara ett tecken på ointelligens i serier. Folk som är lite korkade brukar ju få den där luggen, eller lite som är lite sävliga i alla fall.
Ja, just det.
Och det passar ju inte riktigt för Kalle, han är ju en otroligt
whippersnapper.
Ja, men och väldigt intellektuell på gränsen till absurda ibland, så
ja, jo, jo.
Mycket intressanta diskussioner om som borde vara liksom högre än hans sexårsnivå.
Jo, sådär. Precis. Ja. Jo, men det var ju Bill Watterson använde ju verkligen det som en fin plattform för sina egna funderingar. Det funkar ju väldigt bra. Jo, men jag fick verkligen en nyvunnen respekt både för Jiro Taniguchi och Bill Watterson. Jag blev större, mer peppad på att läsa om Kalle Hobbe och väldigt sugen på att läsa till exempel Summit of the Gods av Jiro Taniguchi, som är hans bergsklättrar-epos.
Vad känner du, är det någonting som du missade som du känner att det där var synd att jag inte hann med det där, eller är det bara mängder av sådana grejer?
Ja, det är ju som sagt så oerhört mycket, men det var ju en sån tecknarkonsert med Mezzo som jag gärna hade sett, för då hade de flugit in två Mississippi-musiker för att spela liksom träskblues. För Mets har ju gjort en utställning, eller nej, en bok tillsammans med en författare jag glömt namnet på tyvärr, som heter Love in Vain, som är en av många, får man väl säga, vid det här laget seriebiografier över Robert Johnson, bluesmusikern.
Ja.
Så att det fanns också en riktigt snygg utställning om detta, och då som sagt, det var ju såna här tecknade toner som det heter här i Stockholm, med när Mezzo tecknar live då till de här bluesmästarna som
Faktiskt väldigt kul. Det är en sån grej som jag vet inte om alla våra lyssnare har varit på, men ta chansen någon gång, för det kan bli en riktigt mäktig upplevelse alltså. Att bara se någon live teckna är häftigt i sig, men till rätt musik och rätt illustration så kan det bli nästan som en performance liksom, så att det är riktigt definitivt häftigt.
Ja, men det är väl den grejen som jag känner mest så här, att det var synd att jag inte lyckas pricka in, men liksom, det är ju som sagt, det är fyra späckade dagar liksom, med saker går igång varje kvart, så att det är ju, man får ju räkna med det, och jag maxar ju verkligen mitt schema. Jag hoppar ju som sagt över och käka för att bara hinna med så mycket som möjligt.
Han du lota? Hittar du något eget till dig själv? Han köpte.
Ja, jo. Jag köpte ju tredje och sista delen av La Colère de Fantomas.
Ja, just det. Det pratade du om innan, att du var taggad
på
det.
Ja, precis. Så att den lät jag faktiskt igår och kände då att jag får nog läsa om hela serien för att få den få ihop historien totalt. För att det var en fantastisk avslutning. Tecknamässigt så börjar den ju på en väldigt hög nivå, men här tog man det snäppet längre faktiskt. Men jag kan återkomma med en komplett recension när jag läst igenom.
Känns som en närläsning annars, för det är kul.
Ja.
Tre album är inte omöjligt att klämma. Liksom,
men definitivt. Men det var en riktigt bra avslutning.
Vet du om det är någonting som, den är ju fram på franska, men vet du om det är någonting som det finns något utgivet på engelska eller sånt, om man nu inte är så duktig på det franska språket som du är?
Nej, inte den finns mig vetligen inte översatt ännu. Så det, man får väl ligga på förlagen här i Sverige kanske som börjar ut franska grejer.
Det känns ju några, känns som att det finns några möjliga intressanta där. Alltså folk som borde kunna ge ut det. Jag menar, vi har ju sett rätt mycket nytt och annorlunda känns det som på senare år utgivet på svenska. Så ska...
Jo, men definitivt. Förlagssvängen i Sverige har ju verkligen bubblat och expanderat. Blivit mycket roligare och bättre de senaste åren.
Apropå svenska serier så kommer jag på att vi får inte glömma att pusha för om ni, är som bo, ni som bor i Stockholmsregionen ska ju ta chansen att gå på seriegalleriet nu för att Ellen Ekman ställer ut sina serier.
Lilla Berlin. Lilla Berlin.
Från 7 februari till någon gång i mitten av mars tror jag det var, som ut. Så det är en rekommendation. Jag ska nog gå dit och se om man kan hitta något kul att titta på, om inte annat. Det är ju, en väldigt liten men väldigt fin utställningsmöjlighet tycker jag. Jag tycker att det är schysst.
Men de har haft jättemycket fina utställningar där, som sagt. Lite med naggande god, men den är ju verkligen maxad lokal. Det är ju konst på varenda millimeter.
Jo, men precis. Det är verkligen så här. Det är ingen slöseri här inte. Här, det är inga tomma rum eller någonting sånt.
Nej.
Så, Men det låter ju som en, det var en väldigt trevlig rapport från Angoulême. Och så får vi hoppas att du får lite, kanske lite festivalbesökare, fler som är från Serie Sverige som kanske vill komma och prata om sina serier för oss också.
Ja, visst. Då var det schysst.
Nu när vi har en Freddy i utlandet så kan det vara bra att fylla den tredje stolen med någon också. Vi får se vad vi får lyckas få på kroken. Liksom,
lite gäster på gång nu. Redan nu. Gör er själva en tjänst och åk till Angoulême endera året. Nästa år så är det ju särskilt coolt för alla som gillar japanska serier, ska vi säga, för då är det faktiskt så att Katsuhiro Otomo som ju var verkligen en, gick i bräschen för japanska seriekonsten i väst, för att säga, med Akira som ju blev omåttligt populär för väldigt många som fick upp ögonen för manga och anime tack vare Akira-filmen och
det är väl ungefär 25 år sedan, slutet på 90-talet.
Ja, 80-talet.
Ja, slutet på 80-talet.
Precis. Så att det är han som tar ut riktningen och gör affischer och sånt för Angoulême nästa år.
Ja, vad kul.
Det kommer nog bli riktigt coolt, ska jag tippa på.
Får försöka komma ihåg det. För mig smyger sig alltid Angoulême. Jag blir alltid så här, just det, nu är det januari. Alltså det är så där, januari månad brukar vara en månad som man blinkar och så är den borta liksom. Så att det gäller att komma ihåg att man ska förbereda sig även för det.
Mm-hmm. Sista helgen i januari.
Sista helgen i januari.
Ja, det är ett år kvar av förberedelse.
Ja. Absolut. Vi får se vad vi pratar om nästa vecka. Det är inte helt, vi har inte diskuterat ihop oss.
Vi har som sagt lite gäster på gång, så vi får se vem som hakar på oss in i studion först.
Vem som lurar i vassen helt enkelt.
Sen har ju vi precis fått en ny laddningsserie. Jag kommer väl som sagt återkomma om Fantomas.
Ja, det ska vi ju säga. Vi har ju faktiskt fått de första avsnitten av den nya Star Wars-serien som vi har pratat rätt mycket om. Så det kommer ju, oavsett om vi får några gäster eller inte, kommer säkerligen vara en del av kommande avsnitt om inte annat.
Ja, definitivt. Den blir en samrecension för dem.
Yes. Så att vi säger väl så. Tack för att ni har lyssnat och som vanligt, läs mer serier.